På långfredagen läser vi alltid Jesaja 53. Vi är glada över att den delen av påskens drama är så lätt att hitta i Gamla testamentet. Men uppståndelsen då? Var hittar vi den? Finns inte den lika dramatiskt beskriven? Jo då, det gör den. Vi ska läsa ur den 18:e psalmen i Psaltaren. Hjärtligen kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare. Min Gud, min klippa till vilken jag tar min tillflykt. Min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Herren, den högt lovade, åkallar jag, och från mina fiender blir jag frälst. Dödens band omvärvde mig, och fördärvets strömmar förskräckte mig. Dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. Men jag åkallade Herren i min nöd och ropade till min Gud. Han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop inför honom kom till hans öron. Då skalv jorden och bävade, och bergens grundvalar darrade. De skakades, ty hans vrede var upptänd. Rök stig upp från hans näsa, och förtärande eld från hans mun. Eldsglöd flammade från honom, och han sänkte himmelen och for ned, och töcken var under hans fötter. Han for på keruben och flög. Han svävade på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt täckelse, till en hydda som omslöt honom, mörka vatten, tjocka moln. Av glansen framför honom vek molnen undan. Hagel föll och eldsglöd for ner. Och Herren dundrade i himlen. Den högste lät höra sin röst. Hagel föll och eldsglöd for ner. Han sköt sina pilar och förskingrade dem, blixtar i mängd och förvirrade dem. Vattnets bäddar kom i dagen och jordens grundvalar blottades för din tillrättavisning och Herre för din vredes stormvind. Han räckte ut sin hand från höjden och fattade mig. Han drog mig upp ur de stora vattnen. Han räddade mig från min starke fiende och från mina ovänner, ty de var mig övermäktiga. De överföll mig på min olyckas dag, men Herren blev mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig, ty han hade behag till mig. Herren löna mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet. Lönar han mig. Ja, det är Gamla testamentets vittnesbörd om uppståndelsen. Det är härligt att se att också den finns dramatiskt och detaljerat beskriven. Dödsrikets band omslöt mig. Dödens snaror föll över mig. Men jag åkallade Herren i min nöd. Vi ska nu gå till Nya testamentet. För min predikan ska egentligen handla om andra ting. Vi ska läsa i det 24 kapitlet hos evangelisten Lukas. Lukas 24. Vi hade den texten inom vårt ashram igår som meditationstext. Jag ska ta några detaljer ur den. 36 versen. Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: frid över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han: varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem, finns det något att äta här? De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt. Han sa till dem, detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem, detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Ja, lärjungarna blir rädda när Jesus kommer. Och de hade god anledning till det. Därför att det står uttryckligen i Gamla testamentet, i Guds lag, att Guds folk får inte umgås med de dödas andar. Det är ett förbud emot all sorts spiritism. Och när nu Jesus står där, så tänker de alldeles bokstavligt att han är där och spökar. Det är hans döda ande som nu står mitt ibland dem. Och vi som goda judar får inte umgås med de dödas andar. Så de blir förskräckta. Och Jesus måste lugna ner dem. Det är ingen död mans ande som står här, utan det är Jesus kroppsligen uppstånden från de döda. Och med honom får de gärna umgås. Han måste äta lite stekt fisk, och de får titta på honom och känna på honom att han har ett skelett. Det har inte spöken, de har inget skelett, men det har han. Han har en kropp. Graven var tom, läste vi nyss hos Markus. Och på den punkten är alla evangelister överens. Graven var tom. Och det är en väldigt viktig punkt i den kristna påskens vittnesbörd. Nämligen att Jesus är kroppsligen uppstånden. Läser vi i första Korintierbrevet 15, så vet ni att när Paulus där talar om det dödas uppståndelse, så kallar han den kropp vi nu har för en sorts utsäde som måste läggas i jorden. Och ur det utsädet ska det komma en planta. Din kropp kommer att övergå i en annan kropp. Men den nya kroppen, den har samma förbindelse med den du har nu som plantan har med fröet. Och därför kommer vi kanske att känna igen varandra, det vill säga, det tror jag säkert att vi kommer att göra. När de dödas uppståndelse är färdig. Och vi kanske också kommer att gå omkring och skaka hand med varandra och säga, men är du här? Det var väl roligt. Det har jag en stark känsla av att vi kommer att göra. Jesus uppstår kroppsligen. Han tas upp till himlen kroppsligen. Och han kommer kroppsligen att återvända från himlen. Bibeln ger oss på denna punkt en väldigt tydlig varning för alla sorters läror om reinkarnation. Det är inte så att själen drar sig iväg och sen så småningom så återkommer den och tar plats i ett nytt fodral, och sen så kommer den i ett tredje och ett fjärde och ett femte fodral. Det är hedendom. Människan har en kropp. Och den kommer att övergå i en annan kropp. Punkt och slut. Vi ska läsa ett varningsord ifrån Jesus i Matteus 24 kapitel. Till det varnar han för att innan tiden är slut så kommer på något sätt tron på reinkarnation att bli väldigt utbredd också i den kristna kyrkan. Matteus 24, 23-28. Där handlar det om att det kommer att förkunnas på många olika sätt en Jesu andliga återkomst. Lite sådär lagom halvsynlig eller osynlig, eller att han kan vara både här och där, mer eller mindre reinkarnerad i alla möjliga gubbar och gummor kanske. Jesus säger, om ni då får höra, här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt det i förväg. Om ni alltså får höra, han är ute i öknen, så gå inte dit. Eller han är inne i kammaren, så tro det inte. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid människosonens återkomst. Där kadavret ligger, där samlas gamarna. Det kommer att läggas ut många kadaver innan tiden är slut. Det kommer att dyka upp den ene reinkarnerade Messias efter den andra. Gå inte dit, säger Jesus. Ni behöver inte kolla läget. Har ni inte sett blixten lysa från ena ändan av himlavalvet till den andra, så kan ni lugnt utgå från att det är bluff. Men just detta med kroppens uppståndelse kommer att bli en bortglömd historia innan tiden är slut. Och vi märker att det är redan på utgående. Också många kristna mumlar en hel del om reinkarnation. Och det har inget med Bibeln att göra. Om vi nu går tillbaka till den texten vi läste nyss hos Lukas, så ger ju Jesus en sammanfattning av skrifterna. Alltså gamla testamentet, lagen, profeten och psalmerna. Och så säger han så här, detta är alltså vad skriften säger. Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Det är Jesus sammanfattning av gamla testamentet. Vad säger du, säger vi? Det har vi ingen aning om. Eller hade vi det? Vi tyckte ju bara det var en massa konstiga krig och en massa annat elände. Och det är ganska vanligt att kristna säger, jag läser hellre Nya testamentet istället. Därför vi har svårt att se att detta är Gamla testamentets huvudbudskap. Att Messias måste lida och dö, uppstå på tredje dagen och att frälsning i hans namn ska förkunnas för alla folk. Nå, vi är i gott sällskap, nämligen med de 12, för de hade heller inte sett det. Jesus öppnar deras sinnen så att de förstår skrifterna. Och det är antagligen ett stycke hjälp som vi också behöver. Att få våra sinnen öppnade så att vi kan förstå skrifterna. Och du kan inte vara någorlunda säker på att dina sinnen blivit öppnade, för du kan läsa Gamla testamentet och se att denna sammanfattning Jesus gör är sammanfattningen av Gamla testamentets budskap. Därför började jag denna predikan med att läsa ett stycke ur den 18:e psalmen i Psaltaren. Bara för att vi liksom skulle kolla och se. Och ja visst, det är klart att denna
dag då Jesus uppstår från de döda, den om någon måste ju finnas i Gamla testamentet. Men vi är inte vana vid att leta på det sättet. Vi har kanske aldrig sträckt oss efter att få våra sinnen öppnade. Nå, man kan ju inte veta att man är blind förrän man har blivit seende. Eller hur? Man kan inte veta att man sov förrän man har vaknat. Så knepigt är det ju här i livet. Var sitter blindheten någonstans? Vad är det vi behöver få våra ögon öppnade till att se? När Jesus nu öppnar lärjungarnas ögon så att de förstår skrifterna, vad är det då de börjar förstå? Jag tror att den bästa beskrivningen av vår blindhet ger Paulus i första Korinthierbrevet 1. Och det han då säger, det tangerar givetvis påskens drama. Första Korinthierbrevet 1:18. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Vad är det vi har så svårt för att se och förstå? Vad är det vi måste kunna se och förstå på djupet för att verkligen kunna läsa skrifterna? Jo, det allra viktigaste av allt är att förstå hur en seger ser ut. Att en seger vinner man inte genom styrka, utan den vinner man i svaghet. Man kan segra i makt, det är denna världens sätt att segra. Men man kan också segra i nåd, och det är Guds rikes sätt att segra. Och när du segrar i nåd så har du avstått från att segra i makt. Har du bestämt dig för att segra i makt, så har du förlorat förmågan att segra i nåd. Den enda seger som är bestående, det är den du vinner i nåd och aldrig i makt. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Hur är det med oss då? Vi är ju vana vid korset. Ibland kanske vi till och med har ett hängande om halsen, och det är inget fel i det. Men har vi förstått vad det är vi har hängt om halsen? Hur ofta heter det inte så här i Guds församling att ja, Jesus har segrat i svaghet, så därför kan vi segra i styrka. Nu ska vi bara gå ut och ta kommando över alla demoner, så blir det bra. Eller varianten, Jesus har lidit, så därför slipper vi att lida. Nå, det är inte bibliskt. Tänker vi så måste vi få våra sinnen öppnade till att förstå skrifterna. Därför skriften betonar gång på gång att vi har dött med Kristus. Och vi har uppstått med honom. Vi delar hans lidanden för att också dela hans härlighet. Alltså, Jesus har segrat i svaghet för att vi ska kunna segra i svaghet. Jesus har burit andras lidanden för att vi ska kunna bära andras lidande. De första lärjungarna uppfattade ju i vilket fall martyriet som något fullständigt naturligt. Det sattes inte i fråga. Man blev inte oroad och började inte undra om det var fel någonstans eller om Gud hade övergett dem när de blev förföljda. Paulus har i den här texten en märklig formulering. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade judar som greker en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Att få sina sinnen öppnade så som Jesus nu gör med lärjungarna. Efter sin uppståndelse. Det handlar ju alltså om att kunna urskilja vad som är sant. Att kunna urskilja vad skriften verkligen talar om. Vad som så att säga är tillvarons grundvalar och dess yttersta sanning. Och det kanske vi inte kan utgå från att vi är kapabla att göra på egen hand. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och vi undrar lite förbryllade, men hur kan sanningen vara en person? Jo, det går så enkelt till som att du och jag kan inte på egen hand förstå vad som är sant. Annat än i gemenskapen med honom. Den verkliga sanningen kan inte gå upp för oss om vi inte vill kännas vid hans närhet. Det finns ju någonting som vi brukar kalla för den obotfärdiges förhinder. När vi inte vill veta sanningen. Och det är det Paulus talar om här. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Därför det gör vi när vi söker sanningen men inte vill veta av honom som är sanningen. Då kommer vi med våra anspråk, då kommer människan med sina krav. Och då säger människan kanske så här att ja, jag är beredd att ta emot den tro som du talar om. Men bara om jag kan förstå allt. Du måste förklara allting för mig. Du måste ha svar på alla frågor. Du måste kunna utlägga det här nu på längden och tvären så jag begriper allt sammans. Då ska jag tro på det. Förklara allt sammans för mig så ska jag tro. Grekerna söker vishet. Och Paulus säger inte, ja visst, vi delar gärna ut vishet så alla greker kommer till tro. Nej, han säger vi förkunnar Kristus. Vi förkunnar att där är den person som du kan sträcka dig emot för att kunna förstå. För att det hela ska klara. Du kan det inte på egen hand. Och det är ju naturligtvis en förmätenhet att göra anspråk på att begripa allt. Vi som inte ens begriper allt om oss själva. Nå, då kommer det andra anspråket. Gör ett tecken. Bevisa nu med diverse under och tecken och kraftgärningar att det du säger är sant. Inget annat tecken ska givas detta släkte än profeten Jonas tecken, säger Jesus. Saliga är det som icke ser och dock tror. Ty vi är vana vid att betrakta något som sant om vi kan begripa varför det blir som det blir. Eller också kan vi till nöds erkänna något som sant om, som det heter, det fungerar. Om det funkar så är det sant. Om vi begriper det så är det sant. Allt annat är vi inte villiga som människor att erkänna som sanning. Men de kriterierna på vad som är sant kan inte användas i trons sammanhang. När vi nalkas Gud måste vi lägga ner anspråken för att kunna förstå sanningen. Vi kan inte räkna med att förstå allt om Gud och allt om hans vilja. Vi kan inte räkna med att kräva att allt ska fungera efter våra villkor för att kunna anses vara sant. Även okkultismen fungerar, och den är ändå inte sann. I modern tid har Guds församling löst det här problemet genom att inte syssla med frågan vad som är sant, utan istället syssla med upplevelser. Och det är en ganska farlig väg att gå, därför upplevelser kan man åstadkomma på många sätt. Och ibland när det blir som värst så blir vi nästan manipulativa i våra möten. Vi manipulerar fram känslor och stämningar för att man ska uppleva någonting i mötet. Vi kan vila trygga i vår tro just på detta att vi har kommit till tro på sanningen. Och sanningen byter inte färg från en dag till en annan. Sanningen gäller även om man blir deprimerad och tappar all förmåga att uppleva något. För det gör man när man blir deprimerad. Och jag vet inte hur många deprimerade kristna jag träffat genom åren som liksom förklarar att nu upplever jag inte Gud längre. Ja, det spelar väl ingen roll. Jo, det är ju klart att det gör, men han har inte övergett dig för det. Det är för att din tro är sann. Tron är sann vad du än känner i ditt inre. Du kan inte bara bygga på känslor. Men hur kan man då veta vad som är sant? Jo, sanningen är lätt att urskilja, men bara för den ödmjuke. Det är det intressanta med trons sanning. Matteus 11 och 25. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Den ödmjuke kan se. Den ödmjuke förstår direkt vad som är sant. Och vid ett tillfälle säger Jesus till fariseerna: varför låter ni inte ert eget inre döma om vad rätt är? Jo, de har förlorat sin ödmjukhet. Vi undrar: varför går det inte att utbreda evangelium om den uppståndne frälsaren i den kultur som byggdes på evangeliets grundval? Till exempel vårt eget land. Varför går alla sorters trollkonster och magier och knep och tricks att sälja för dyra pengar, men evangeliet går inte ens att skänka bort? Vi har tappat vår ödmjukhet som folk i västerlandet. Ty evangeliet försatte Europas folk i en inre frihet som i sin tur till sist gjorde oss både framgångsrika och ekonomiskt rika. Och när vi blev det så tappade vi vår ödmjukhet, och då tappade vi förmågan att se sanningen. Vi blev förblindade. Vi kan tänka på prästerna Vi ska läsa i Matteus 27 kapitel. 28 kapitlet är det. 11 versen. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för överste prästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem: säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda, så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. Nu kommer den intressanta frågan, och det är ju verkligen en intressant fråga på påskdagen. Trodde prästerna på soldaternas vittnesbörd eller trodde de inte? Ja, de hade ju inte behövt muta soldaterna om de trodde att de hade hallucinerat. Det hade ju inte behövts. Om de trodde att de var så fulla kvällen innan så att någon hade kunnat komma och stjäla kroppen, så hade de heller inte mutat soldaterna. Men nu är det ett tyst, tyst, säg inget. Här får ni pengar. Alltså förstår de att soldaterna talar sanning. Och ändå ser de inte sanningen. Förstår ni hur jag menar? De har tappat sin ödmjukhet. Bara den ödmjuke kan urskilja vad som är sant. Den stolte kan bli en god vetenskapsman och urskilja sådana sanningar som till fullo går att begripa för det mänskliga förståndet. Den högmodige kan urskilja sådana sanningar som fungerar, men de sanningar som avgör vårt liv kan bara den ödmjuke se. Om ni inte omvänder er och blir som barnen, så kommer ni aldrig in i Guds rike. Och precis detta betonas också i Gamla testamentet. Vi ska gå till den 22:a salmen i Psaltaren. Den börjar ju med korsfästelsens drama. Min Gud, varför har du övergivit mig? Men så småningom så vänder liksom panoramat och man anar istället den uppståndne Kristus. Därför att smärtan förbyts i en lovsångston utan att man just i denna salmen riktigt förstår hur det går till. 22 versen. Fräls mig från lejonets gap. Ja, du bönhör mig och räddar mig undan vildoxarnas horn. Där har du uppståndelsen fast något undangömd. Då ska jag förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom alla Jakobs barn. Och bäva för honom alla Israels barn. Ty han föraktade inte den betrycktes elände och höll det inte för en styggelse. Han dolde inte sitt ansikte för honom, och när han ropade lyssnade han till honom. Genom dig ska min lovsång ljuda i den stora församlingen. Mina löften får jag infria inför dem som fruktar honom. Och så kommer det. Det ödmjuka ska äta och bli mätta. Det som söker Herren ska få lova honom. Ja, era hjärtan ska leva evinnerligen i evighet. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De ska se att det är sant. De andra kommer inte att se det. Det finns en sanning som är lätt att se, men bara för den ödmjuke. Vi ska ta ett exempel till på det här. 34 salmen. Den handlar om David när han var på flykt ifrån Saul. Då fick han plötsligt den ljusa idén att han skulle rymma till filisterna och söka skydd där. Och han blir då presenterad för Abimelek, filisternas kung, med följande presentation. Detta är den man om vilken man sjunger: Saul har slagit sina 1000, men David har slagit sina 10 000. Och de 10 000 var ju filister. Så att han förstod ju att nu hade han verkligen hoppat i galen tunna. Och goda råd var ju dyra. Men som det står, han ställde sig vansinnig inför Abimelek. Och verkligen ställde ut sig så att Abimelek tyckte att har jag inte nog med tokskalla här ändå, så kastade han ut David. Och David, glad i hågen, sprang därifrån tillbaka till sin öken och så utbrister han i följande lovsång. Och det är alltså räddningen ur dödsriket, så att säga, i Davids sammanhang. Så det vi nu läser är alltså en uppståndelsehymn igen. David genomgår här det Messias måste genomgå. Till David blev först smord till kung. Sen blev han förkastad bort från sitt folk och hamnar hos filisternas kung. Sen blir han räddad ut ur dödsriket. Så småningom, när Saul är död, blir han för andra gången smord till kung. Det är en förebild till Messias. Så det är en uppståndelsehymn vi läser här, fast vi behöver få våra ögon öppnade så vi ser det. Vi lyssnar. Jag vill lova Herren alltid. Hans pris ska ständigt vara i min mun. Min själ ska berömma sig av Herren. Det ödmjuka ska höra det och glädja sig. Bara det ödmjuka. Och så är det ibland i många församlingar att när någon säger vi kan väl sjunga lovsång, så smäller det. Ty lovsång till Gud har en underlig förmåga att skapa konflikter. Bara de ödmjuka kan höra verklig lovsång och glädja sig. Evangeliet är svårt att utbreda i Sverige. Vi har tappat som folk den ödmjukhet som gör att vi kan se dess sanning, så att säga, på direkten. Om du ska vittna för människor, så bed att du får en förmåga att se vilka människor som är ödmjuka. Ty när du vittnar för dem kommer de att se detta är sant. Jag har roat med mig att tänka, nu i påskhelgen har ju svensk TV visat Jesu sista frestelse. En film som lär handla om hur Jesus har någon sorts sexuellt förhållande med Maria från Magda och lite andra sådana här galenskaper. Och då har jag tänkt så här, att den kulturelit i Sverige som bestämmer vad som ska prånglas ut och kallas kultur. Jag undrar vad den skulle säga om någon fick för sig att göra en hädelsefilm om Muhammed och spela upp den på sista dagen i Ramadan. Vilket väsen det skulle bli. Åh, det är ju rasism det här, och det är ju kulturförakt, och det är ju elittänkande och intolerans, och jag vet inte vad det skulle heta allt. Men nu går det bra. Därför att evangeliet har den egendomliga egenskapen att bara de ödmjuka kan höra det och glädja sig. Jag kan inte se och förstå att det är så med någon annan religion. Men när det gäller evangeliet är det så. De ödmjuka har lätt för att se och förstå. Men de som inte är ödmjuka, de klarar inte av det hur de än anstränger sig. Herren öppnade deras ögon så att de förstod skrifterna. Och det handlar alltså om att vi får bli ödmjuka så att vi kan se att en seger i svaghet överträffar varje seger i makt. Vem var det som vann andra världskriget? Var det Hitler eller judarna? Ja, säger vi, det var ju ingen dera. Jo, det var judarna. Hitler var uträknad i den stund han började bära hand på Guds utlovare. Guds utvalda folk. Vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. De vann en våldsam seger, men till priset av sin död. Jag tror att vi kommer att få se vid de dödas uppståndelse många som kanske bokstavligen ytterst blev dödade för Jesu namns skull. Det här är ju en frukt av den kristna antisemitismen som till sist blommar ut i den tyska nazismen. Vi har så mycket kunskap som bygger på att vi begriper allt. Vi har så mycket kunskap som bygger på att vi tycker att det fungerar som vi säger. Därför är vi ovilliga att acceptera att det finns en kunskap som inte kan urskiljas efter de kriterierna. Men det här är inget konstigt. Om du vill lära känna en medmänniska så finns det bara ett sätt att göra det. Och det är att närma sig honom i ödmjukhet. Är du ödmjuk nog kommer han att få förtroende för dig. Och då kommer han att berätta för dig om vem han är. Och du kan bara i ödmjukhet lyssna till det vittnesbördet och sätta tilltro till det. Du kan aldrig lära känna en människa på något annat sätt. Det finns en kunskap som bara kan nås av den ödmjuke. Låt oss lära oss att förstå det. Låt oss vara stolta över vårt evangelium. Inte över oss själva, men över den Gud vi tillhör. Och låt oss be om den ödmjukhet som öppnar våra ögon ännu mer, så att vi förstår skrifterna. Amen. Låt oss be. Herre, du kommer till oss och så säger du: lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Så ska ni finna vila för er själ. Ja, Herre, precis så är det ju. Smitta oss med din ödmjukhet. Ty om vi har allt det andra men inte har den, så är vi ändå förblindade. Prästerna hade allt det andra, men inte det. De lagkloka och de skriftlärda hade allt det andra, men hade tappat ödmjukhet. Och därför står de ändå och ser hela ditt drama och förstår det ändå inte. Kan ändå inte ta emot det. Kan ändå inte påverkas av din godhet. Herre, ge oss ödmjukhet i hjärtat. Du som bor i helighet upp i höjden, men också hos den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Amen.